This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi gick emot strömmen lite grann och släpper våran nyårssummering lite grann nu, mitt inne i januari, nästan halvvägs in i januari. Eftersom både nyårsafton och julafton låg på våra vanliga inspelningsdagar och vi kände att fan, nu har vi gjort oss förtjänt av lite semester, eller vad säger vi?
Ja, vi är ju slackers trots allt, så att det passar väl bra.
Precis, men vi tänkte väl det att vi ska prata lite grann om vad som har hänt under året och sådär och hur det har gått för oss och hur vi tittar framåt. Allt det här klassiska som man alltid har med i någon slags årssummering. Men först tänkte jag bara fråga, vi har ju varit borta nu 2 veckor, vad har hänt under jul och nyår för dig?
Inte mycket, ätit mycket mat, tagit det väldigt lugnt. Jag har inte rört portföljen särskilt mycket.
Nej.
Själv då?
Ja, jag har fått en sån här Google Home har jag fått.
Åh nej.
Jag skrev ju det på Twitter, det var någon som tipsade om att Google gav ju bort de här gratis och då ekar ju någonting i huvudet. Om man hade ett YouTube Premium-konto sen tidigare så fick man en gratis Google Home. Och då ekar det ju lite i huvudet det här att om någonting är gratis så är det ju du som är produkten. Men jag gick med på det ändå och tog hem, så nu står den här liksom och konstant tjuvlyssnar på allt som händer i vårt hem. Men jag måste säga, jag trodde verkligen, alltså jag har alltid tyckt att det här känns som en lite av en gimmick bara. Varför ska man vilja röststyra saker? Det verkar helt värdelöst. Men eftersom vi har ju sådana smarta lampor, det vill säga så att alla lampor i huset eller lägenheten är ju uppkopplade, kan styras via en app, och sen så har vi ju Chromecast och så vidare och Spotify och allt vad det är. Och det här är, alltså det är ju drömmen. Har du testat en sån här röstassistent?
Nej, det närmaste jag kommit till Siri på Apple.
Men just när man får alla de här prylarna som faktiskt är kopplade till, för annars kan man inte göra så mycket mer. Men nu kan vi då styra Spotify och be om musik och grejer. Så står man där i köket och steker någonting och så ska man slå igång, man slänger in pasta säger, då kan man bara ropa till Google liksom att den har satt en timer på 6 minuter och så ringer de 6 minuter. Eller så säger jag släck bänkbelysningen när jag sätter mig vid bordet ska käka, och då släcker det ner min bänkbelysning och känner liksom själv av. Det är lite snyggt också, vi kollade det här nu på en avsnitt av den här Witcher som går på Netflix nu, och då kan man bara säga till den så här: hej Google, spela Witcher på Chromecast, och då startar tvn automatiskt och slår igång nästa avsnitt av Witcher. Det är coolt ändå. Det känns lite som framtiden.
Ja, vi bor ju i framtiden trots allt.
Min dotter är ju helt besatt just nu av Bamse. Och hon har ju redan, det är riktigt skrämmande, hon har ju redan lärt sig att man ska säga, att man ska kalla den där för Google. För man måste ju säga så här, okej Google eller hej Google, spela Bamse-sången eller någonting. Så då, om det inte är Bamse som går igång, man slår igång någon vuxen musik eller vanlig musik, då kommer hon och säger hon alltid bara, nästa låt Google.
Det är så här Google tar över den nästa generationen.
Ja, men det är helt sjukt. Om man tänker då på det här med brand awareness, egentligen är det ju, eller och brand recognition, alltså förstå vilket, jag tycker det är klantigt egentligen att Apple kör med Siri och Amazon Alexa och Microsoft Cortana. Google är ju smarta, de har ju bara kallat sin röstassistent för Google, vilket gör att, alltså vi har ju redan då präntat in i en tvååring skalle att Google, det är någon man kan fråga om musik och liksom vad man vill ha svar på, alltså, och svar på allting. Det är otroligt vad det kommer bli inpräntat och hjärntvättat liksom när man bara nämner Google hela tiden.
Absolut, jag håller med, det är ju smått genialt.
Sen, något annat som har hänt här, vi har fått klart våran vinkällor här i föreningen under julen också, så det är kul, så att jag har snöat in lite på extra på det här med viner. Och då skulle jag bara vilja få in någonting, för jag har faktiskt nämnt några gånger, vet inte om det var i år eller förra, några gånger i podden i alla fall har jag nämnt om att samla viner, priset på att samla viner har ju slagit börsen 2018 har jag nämnt några gånger. Men tänkte jag bara återkoppla till det. Jag skulle vilja få in det. Det är lite roligt att det finns en vinbörs. I London tror jag att den ligger, om inte jag minns fel, så finns det faktiskt en vinbörs som håller koll då på olika typer av prisindex för olika viner. Och det är så att 2018 så slog då vinpriserna slog i S&P 500. Men nu 2019 så hade ju vinerna såklart ingen chans och börsen sopade banan med dem. Vi har diskuterat lite om det här om stigande samlarpriserna är en effekt av penningpolitik. Den tvingar ju liksom, när det är låga räntor och QE och allting, så tvingar det in oss i investeringar. Alltså there is no alternative, Tina. För man minskar värdet av cash. Och vi har ju sett att stigande priser egentligen inom alla typer av samlarobjekt. Vi har sett det inom konst, vi har sett det inom vin, klockor och så vidare. Men något som jag tänkt på och läst lite om nu, det är frågan om kanske också Kina är ganska skyldiga till det här. Precis som att Kina har dragit med sig hela världen när man hade stark tillväxt, så börjar man ju nu dra med sig resten av världen ner också när det har gått lite svagare. Och jag tror att det kanske faktiskt hänger ihop ganska väl även med samlarobjekt av olika slag. Du kommer ihåg när vi hade digitala drake med på dem, eller hur?
Jajamensan, de var ju väldigt håsade till Kina. Vilket är förståeligt, det var ju vi också vid tidpunkten.
Och då pratade ju de bland annat om att det var väldigt vanligt till exempel att kineser använder dyra fioler och liknande för att på olika sätt flytta kapital och annat. Man får inte flytta pengar hur som helst. Och då är det så, har man då ett barn som studerar på någon universitet utomlands, så kan man skicka en dyr fiol och sådär till dem. På så kan man få ut pengar i landet. Och så spelar vi många fiol också, men vi såg även att bitcoinpriset påverkades också väldigt mycket av just den grejen, att folk då hade kapitalflykt på olika sätt. Och sen såklart också, såklart att samlarpriser har ju såklart gått upp också, för att man, ja, Kina haft enorm tillväxt, har skapat en mängd nya miljonärer som vill köpa lyxartiklar, och så då en enorm medelklass som börjar kanske intressera sig för vin till exempel. Och faktum är att Kina då, enligt en rapport från 2018, är världens femte största konsument av vin. Så det är inte så konstigt att man märker av då att de påverkar priserna. Och jag har inte hunnit se den själv än tyvärr, men det finns en dokumentär faktiskt från 2013 om just kineser och vindrickande som heter, nu ska vi säga, Red Obsession heter den. Och då pratar man bland annat om just att vinet börjar bli en statusmarkör i Kina, vilket lett till kraftigt ökad efterfrågan. Och då är det framförallt då på kvalitetsviner och gissningsvis även samlarviner. Och i den här rapporten som jag nämnde då, så noterar man också särskilt att Kinas konsumtion under året föll med närmare 7%. Och det rimmar ju ganska väl då med vissa andra siffror därifrån. Så att det är en ganska kraftig nedgång från världens femte största konsument. Ja, det är klart att den kommer påverka prisnedgångarna.
Absolut.
Men det var inte det dagens avsnitt ska handla om. Och jag lovar att jag ska sluta prata om vin. Jag måste bara få nämna en liten datapunkt här som inte passar in i något. Men den var jädrigt intressant. Jag måste få bara nämna det. Visste du att förfalskade viner beräknas utgöra 20% av den globala marknaden för samlarviner? Det är ändå fascinerande. Eller hur?
Hur lyckas de med det? Är det bara etiketter de slänger på flaskor då?
Ja, men precis. För du säljer ju alltid en flaska stängd såklart. Alltså, du vill ju inte ha en öppnad flaska. Så du vet ju aldrig vad som är i förrän du faktiskt öppnar och smakar det. Enligt en känd vinmakare, jag tror dock man ska ta en nypa salt, men han menar ju på att endast var femte prestigeflaska då, som säljs på auktion skulle vara äkta. Vet inte om det stämmer sagt. Men framförallt är ju förfalskade viner just ett problem i Asien. Och med tanke då på Kinas storlek och faktiskt deras historik med piratkopier, så kanske man kan utgår från att även där har Kina ett finger med spelet, och många förfalskningar kommer nog just därifrån faktiskt. Så kul. Vill man kika på det här vinindexen, så kan man ju då söka på Fine Wine Indices till exempel. Det finns ju en mängd då, liksom olika index som har satt ihop. Lite roligt. Men vad ska vi prata om den här veckan? Jo, vi ska prata om årssummeringar och så vidare. Vi återanvänder samma punkter ungefär vi har kört varje år de tidigare åren. och försöker bygga vidare på det. Och lite kommentera vad vi sa förra året, hur det har gått, och titta framåt också.
Oj, vad spännande.
Men innan vi går vidare vill vi säga något viktigt, eller hur?
Ja, exakt. Ni kommer höra mycket i den här podcasten, eller det här podcastavsnittet. Och kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process, vad vi gör, vad vi inte gör och hur vi tänker eller inte tänker. Gör alltid din egna analys.
Men då så, då kör vi väl igång. Och sagt, vi återanvänder lite punkter från förra året. Och då kan vi väl börja med att prata om hur har året varit generellt, hur känns 2019? Jag tycker att det har varit ett otroligt spännande år, väldigt omtumlande på något sätt.
Absolut, jag tycker att det har varit ett extremt svårt år att veta vad som händer. Även om börsen bara har gått uppåt, så har det varit extremt svårt att veta vad som händer.
Och om du skulle gå igenom året då, noggrann kanske dag för dag sådär, eller?
Så gick det dag för dag. Ja, 1 januari, då tänkte jag, vad fan är det som händer?
Ganska bakis då också, eller? Tänkte så här, lång online pizza.
De är ju det är alltid lång online pizza.
De är ju faktiskt, det är lite kul, de ägs ju av Delivery Hero, som jag tror handlas på tyska börsen, tror jag. De äger ju typ alla sina online pizza-varianter också. Kan man kika på. Växer sjukt snabbt, men gör ju också väldigt stora förluster.
Som alla de här delivery-bolagen. Nej, men du kan väl börja dra igenom hur ditt år har varit. Liksom lite allmänt. Du behöver inte gå dag för dag eller månad för någon månad. Bara köra.
Nej, men generellt så, det som är intressant, det var ju att året började verkligen med, eftersom 2018 slutade så katastrofalt för många, så var det ju verkligen, eller för många, alltså för börsen generellt, så var det ju så att när 1 januari kom, när årsskiftet kom, så var det ju väldigt många hade en extremt pessimistisk syn på börsen, och det hade ju vi också definitivt, och där gjorde ju både du och jag misstag. Jag tror att vi kommer gå in en hel del på det idag, men det var jävligt intressant ändå att det svängde så fort, och nu är det bara känns som att sky is the limit. Så nu tycker då istället alla vid årsskiftet det här året att men nu ska börsen bara upp till himlen. Till och med de mest pessimistiska just nu säger ju att men börsen kanske som mest går ner 5%. Men generellt tycker jag att det var lite lustigt, 2018 så sa ju jag i alla fall i vårt förra avsnitt då att det hade varit kul att det var mycket fokus på makro. Kul också att följa de här tydliga förändringarna i realtid. Vad jag menar med det är att vi har haft en i princip 10-årig bullmarknad liksom. Och det kändes som det var första gången nu det verkligen började hända någonting i ekonomin på ett intressant sätt då. Men det gjorde ju också delvis, det här makrofokuset gjorde ju delvis att slutet på 2018 gick väldigt bra för mig. Trots att marknaden var extremt liksom, blev extremt. Jag försöker söka efter ett uttryck som inte är så makabert här. Jag skrev det i mina anteckningar, skrev fistad, men det låter inte så trevligt att säga. Ja, ni fattar, marknaden gick ner väldigt mycket, men jag klarade mig ganska bra. Men det gjorde ju också att när man då klarar sig, när man ligger kort i börsen och det faktiskt går ner och man känner att shit, nu har jag ju rätt om allting här, då får man lite hybris också. Vilket gjorde att man gick in alldeles för självsäkert i 2019, alldeles för övertygad om att marknaden skulle fortsätta ner, vilket då gjorde att man själv då var fistad, om vi ska använda det uttrycket, i början på året. Och det tog ganska lång tid egentligen innan man kom ikapp det, så att säga. Det känns ju som att 2019 istället blev året då vi helt såg förbi all form av makro, och istället har vi fokuserat extremt mycket på centralbanken och likviditet. Till slut har jag också kapitulerat och ägnat mig mer och mer åt trendföljande, vilket gjort att det faktiskt varit ett ändå ett bra avslut. Och där framförallt då december blev en av de bästa månaderna under året. Och jag tog väl ikapp i alla fall lite av det tapp jag hade då mot index. Men vad säger du om året?
Ja, nej, men jag tycker ungefär exakt som du. Vi låg ju på samma sida under Q4, vi låg ju båda rätt mycket korta. Det är ju skitkul. Och jag tror båda vi hade otroligt tur med tajmingen som drog. I alla fall jag hade jävligt tur med tajmingen, stängde strax efter jul. Och
jag låg kvar lite för länge, men jag tror inte jag var nettokort in i januari. Men däremot så missade man ju hela det rallyt upp som var då.
Ja, exakt. Jag missade också hela rallyt i januari, in på februari. Helt felpositionerad. Jag hade väldigt låg aktieexponering. Och det var inte kul. Och det var ju två anledningar i stort sett. Det första var att jag visste att jag skulle liksom behöva likvider med att ligga all in framåt Q3, Q4. Och det kan egentligen inte vara en ursäkt. Jag tror den riktiga ursäkten är att jag blev rejält smiskad sommaren 2018 när jag la in rätt mycket pengar i Kina, och vi vet alla vad som hände där. Och sen såg jag också det här stora tappet på börsen i väst. Jag ska inte ljuga och säga att jag var sjukt tapper då. Jag tror verkligen att det påverkade mitt confidence att jag inte vågade gå balls to the walls all in börsen.
Men det är ju inte så konstigt heller, för det var ju verkligen, alltså man måste ju, det är svårt att tänka sig det nu, trots att det bara var ett år sedan, men det var ju ett helt annat sentiment. Det kändes ju verkligen som att okej, men nu kommer det här stora tappet som många väntar på. Jag tror jag pratade om att jag förväntade mig en nedgång på kanske en tredjedel, eller till och med nästan två tredjedelar. Och som du säger, för du gjorde ju ganska stor, du flyttade ju till och med bytte land här under sommaren. Så att då när man helt plötsligt känner att okej, men jag kanske behöver ha en del av kapitalet, och då är det ju inte heller, det är inte riktigt det läget man är sugen på att okej, men då vi chansar på att börsen kommer klara sig fram tills dess. Så att det är ju ett helt rimligt beslut, men i efterhand så är det ju såklart fel då, så att säga.
Ja, och jag måste erkänna att det här, vi ska gå in på det mer senare, att jag har också haft otrolig tur under året. För som sagt, jag ville ligga likvid, jag ville ligga rätt mycket likvid, men jag ville inte ligga likvid i SEK. För att, som ni alla vet, det är en liksom värdelös valuta att äga. Så jag la in majoriteten av valutan i guld och sen också lite amerikanska dollar. Och ja, guldet har ju...
Det var inte helt tokigt.
Nej, så att det har ju i stort sett byggt hela grunden i min portfölj. Utan tvekan, hade guldet legat flat under året, då hade jag med råge underpresterat, eller inte med råge, men jag hade underpresterat index i alla fall. Ja, när man tänker efter lite, nästa vecka ska vi ha en intervju med en kille som heter Ludvig, som skrivit en jäkligt intressant bok. Men i den boken går ni in lite på en strategi som heter Taleb's Barbell Strategy. Och Taleb, det är den här Nassim Taleb-killen. Han skrev Black Swan och Antifragile och liknande. Och han har en sjukt intressant strategi som är i stort sett att, om man tänker en skivstång med vikter, typ som man kör bänkpress eller knäböj eller marklyft med. Så på ena sidan har du en korg extremt konservativa tillgångar, skydd mot inflation. Och på andra sidan har du en korg extremt liksom högrisktillgångar. De är spekulativa, de har leverage, allting. Så undviker du medelrisktillgångarna. Och på något sätt får du båda extremiteterna och undviker den här mellanmjölken.
Extremen, om jag får be.
Vad fan ska jag då?
Extremiteter, det är något helt annat.
Ja, skitsamma. Men jag tyckte det var rätt intressant, för det här var inte någonting jag... Om jag ska klappa mig själv på ryggen eller någonting. Men det var inte någonting som jag gick ut med att få till. Och det var absolut inte en äkta implementation. Men under året så naturligt, och jag kan tänka mig för många som vill ligga rätt likvid, så drogs det emot det här att, för att kompensera för att man hade rätt mycket i det man ansåg var lågrisktillgångar. Så naturligt så gick man över till att ha lite mer spekulativa tillgångar.
Nej, men det är ju en ganska känd strategi, och den heter ju barbell portfolios för att det är, ja, som du säger, man är ju extremt viktad åt två håll, då blir det ju som en liten skivstång och så är det tunt på mitten istället för att vara bred och så att säga ha alltihopa. Det är lite skojigt apropå just det här med guld och dollar, för både guld och dollar har ju ändå gått starkt under året. Guld har inte varit fantastiskt, men är hyfsat bra. Speciellt för oss som ägt SEK då också. Eller jämförelse med oss som lever i ett land där vi har SEK. Vi har ju i bolagsportföljen, den drog vi ju igång. Vi har en gemensam portfölj i bolaget som vi drog igång i början på året. Och där var det lite kul då, för då vi tog lite tid när vi skulle hitta alla case och så vidare. Så att vi tog egentligen majoriteten av pengarna låg vi likvida med. Och då sa jag att ja, men då kan vi lika gärna köpa 50-50 guld och dollar. För att vi inte vill lägga svenska kronor med de pengarna. Och det visade sig att det var ju... Jag tror att det var inte, i slutändan var det inte de bästa. Men under första halvåret så var ju de bästa placeringarna vi gjorde var ju guld och dollar. Det vill säga där vi bara tyckte att ja, men vi lägger oss likvid där. Och så slog vi ändå börsen under den perioden. Det var ju verkligen extremt vad svenska kronan var svag. Alltså nu börjar den ju ha tagit igen lite grann. Och just nu är det väl dollarn som kommer börja se lite svagare ut också, verkar det som.
Ja, exakt. Och just att det har... Både guld och att i stort sett hela marknaden har apprecierat så kraftigt under året. Det har gjort att det har varit extremt givande för portföljen, även om det har varit väldigt svårt för en själv. För det känns väldigt mycket som man har inte riktigt vetat vad man hållit på med under året. Vilket jäkligt dåligt för ens confidence.
Men det är ju sjukt faktiskt. När man tittat runt nu så här. För alla, många delar ju på Twitter då sina årsavkastningar och så där. Det är ju sanslösa liksom, procentuella avkastningar folk har fått då. Om man tittar då på börsen. Tittar man på OMXS30 med utdelningar. Ja, då har vi ungefär 25% upp. Det är det indexet jag har jämfört mig mot oftast. Men tittar vi på hela svenska börsen. Alltså OMXS, vad blir det? GI då, om vi ska ha utdelning med. Den har ju gått upp 35%. Det är ju helt sanslöst. Så att folk har lagt ut liksom att de är halvnöjda med sitt år, och så har de gått upp 40% liksom, och vissa som har varit helt passiva ligger 60% plus och sådär. Så det är ju ett sanslöst år där i princip känns som att nästan alla är vinnare, alla som, förutom de som har ägt iGaming och Gravity då kanske.
Oj, och det är nog rätt många av våra lyssnare kanske, eller rätt många man hör som äger de här bolagen, men det är så det är. Mm. Har du bara gått över 7% så ska du se dig själv som en vinnare.
Ja, men det är det som är grejen. Jag kan gå in lite på det, för vi kan gå över till nästa punkt, prata lite om hur det har gått för oss då. Jag har ju då jämfört...
Det är som alla har väntat på.
Nej, men jag har ju då jämfört med de här 35%, och jag kommer inte ihåg nu vad S&P och Nasdaq har gått, men de har väl gått mellan 30-40% i år. Apple, som är världens högst värderade bolag, har ju gått upp nästan 100% om man räknar i mot SEK:en i alla fall, vilket är, alltså, det är helt galet. Jag har i alla fall totalt underpresterat då, om man ska titta mot OMXS GI då, alltså, som gick upp 35%, för jag min årsavkastning på runt 25% lite drygt då. Jag har ju dock valt att jämföra egentligen, eller jag brukar lägga in det som jämförelse, så jag ska komma till det när vi ses här istället. Och jag har varit ju lite stött här också då. En på Twitter då, som kallas för @aktieoutsider, han startat en liten tradition här, där han på sin blogg då publicerar en topplista där han lägger in profiler då, inom citationstecken, och vad de rapporterat för årsavkastning. Och så kan man då jämföra och se vilka som gått bra, och det var verkligen sanslösa. Och jag då på 25%, vilket jag tycker är väldigt väldigt bra. Jag hamnar ju på 24 av 25:e plats, det vill säga näst sist på listan. Så jag känner mig extremt mycket som en dålig förlorare. För en nyfikne då, så vann ju Analysera Mera, som jag rekommenderar att följa på Twitter. Han fick då lite drygt 70% plus i år. Det är ju makalöst. Men vilka som klassas som profiler då, så att säga, är väl ett godtyckligt val då. Så det är ju en del som saknas här, och det är framförallt också bara de som har...
Ja, det är tur att man inte klassas som profil, så slipper man vara med på listan.
Framförallt har inte du heller rapporterat in någon årsavkastning, tror jag. För det var ju också ett krav, såklart. Men då vill jag, som den dåliga förlorare är, så vill jag bara berätta att 2018, då var jag inte med på listan. Då var jag tydligen ingen profil. Då hade jag ju dock sopat matta med dem. För det året vann Petrusco med plus 8%, och många låg faktiskt minus det året. Jag landade ju närmare 40% plus det året. Så jag vill bara säga att jag hade vunnit förra året om jag hade fått vara med.
Ja, jag tror jag gick 12% eller någonting. Jag var ju supernöjd. Sen kommer du upp.
Ja, men det var ju så. Alla som hamnade positivt förra året var ju nöjda över det, i princip. Alltså 2018 då. Med tanke på avslutningen. Men, och så vill jag bara säga det. För det som egentligen är intressant är ju över tid. Hur det går. Och då har jag summerat här. Jag har bara statistik 5 år tillbaka. För att jag bytte bank för de 5 år sedan. Men sen dess har jag legat på ett CAGR på 22%. Alltså det är snittavkastningen per år. Och det jag tänkte gå in på, det här kanske är lite tangent då, eller fortsättning på temat dålig förlorare kanske. Så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med jämförelseindex, och framförallt relativ versus absolut avkastning. För jag tycker det är någonting som är väldigt intressant och relevant. Jag har säkert nämnt det förut någon gång, men egentligen för mig är grundfokus en absolut avkastning. Det vill säga, och i mitt fall innebär egentligen, jag vill inte gå minus, jag vill inte gå back ett år, utan jag vill att allt ska vara positiv avkastning. Det finns ett antal anledningar till det. Hittills har jag lyckats nå det målet, trots att börsen då som sagt har gått backe, och 2 av de där 5 åren så har jag lyckats ligga på plus. Jag tror att det sämsta året var 2015, då backade index 5-10% och låg jag med liksom nöd och näppe över nollan då. Men målet i alla fall för mig är inte nödvändigtvis att överkasta index, även om jag tror att undviker du bara förluster och har en hyfsad okej avkastning varje år, så kommer du över tiden ändå slå index, just för att du undviker de här stora förluståren. Och då kan man ju fråga sig, liksom, kanske någon frågar då, men varför lägger du ens in ett index? För jag brukar ändå publicera så hur det går jämfört med index på Twitter. Svaret på det är egentligen bara att jag vill veta, egentligen få ett hum om hur mycket av resultatet kan jag tillskriva mina egna bedrifter och vad som bara är marknaden. För går portföljen upp några procent en månad, då blir man ju jätteglad och lätt att få hybris för att man har gjort någonting bra, och då kan det vara bra att se att okej, men index gick upp ännu mer än så, då är det kanske liksom jag som har, då är det bara marknaden som man har glidit med, så att säga. Och samma sak vill man ju se åt andra hållet, att har det gått svagt en månad, om index då ändå gått ännu svagare, så kan man ju tänka sig att okej, då har det ändå gått helt okej. Det vi kommer fram till, för jag tror ändå att det är bättre att försöka fokusera på att generera positiv avkastning i absoluta tal, istället för relation till ett index. För någonstans blir det så här, och det är det som blir så larvigt nu, när index då har gått 35% plus, så sitter folk och grämer sig då över att de har underpresterat det och ändå levererat kanske 10-20% plus. Alltså det är otroligt att leverera 10-20% avkastning. Jag tycker att det är det man ska fokusera på och vara glad över. Eller vad säger du?
Nej, men jag håller med fullständigt. Jag tror alldeles för många lägger för mycket vikt vid att dels att de underpresterar de andra de känner, och det är ju sjukt lätt att man känner press där, men också att man
kommer ju alltid hitta någon som är duktigare än dig själv, så det är inte så
konstigt. Men också att man sätter upp
även om du är toppinvesterare, så kommer det komma någon trader som har 1000% avkastning, och då blir det ändå inget kul.
Också att man sätter upp den här artificiella gränsen på ett år. Jag menar, det är egentligen jävligt ohälsosamt att sitta och jämföra sitt, inte ohälsosamt, men det är jävligt dåligt för din portfölj att sitta och jämföra vad din avkastning är år till år, för det är en så jäkla konstig begränsning. Du kanske har en portfölj som egentligen kommer överavkasta på 3 års sikt, men om du bara kollar på det här året när du kanske underavkastar, då kanske du gör några jättekonstiga ändringar som du förlorar på i längden.
Och förra året var ju ett extremt exempel på det, just för att vi hade ju verkligen marknaden bottnade, det var väl typ 25 eller 26, alltså det var ju verkligen slutet av december, vilket betyder att det är en förklaring till varför vi var så otroligt bra liksom årsavkastning 2019, för att den började i princip på botten. Och anledningen till att jag tycker det spelar så stor roll jämfört med index, det är för att den här relativa avkastningen, alltså hur du presterar mot index, det kommer du aldrig få betalt för. Alltså det spelar ingen roll om jag ska till exempel slå index med 10 procentenheter. Om indexen är 30% i året, då är jag ju också back 20, så jag har ju förlorat pengar. Så det jag menar att det är relativ avkastning kan du liksom inte betala räkningarna med. Och förutom då att det gör ju dessutom stor, ganska stor finansiell skada om du går back. För går något ner 50% så måste du ju såklart ha 100% värdeökning för att vara tillbaka på rutan noll. Så det blir alltså, det är alltid svårt att hämta hem en förlust. Kan du då försöka på något sätt att begränsa förlusterna? Nu menar jag inte att man bara gör affärer som går till rätt håll, snarare tvärtom. Men i alla fall på årsbasis eller vad man nu mäter så vill man i alla fall att det helt enkelt ska ligga positivt, för det blir mindre att ta igen.
Och man får heller inte glömma att den här nedgången som skedde i slutet av 2018 har ju starkt dopat allas resultat. Om man går bara tillbaka och kollar tillbaka till hösten 2018, ja, då har ju till exempel OMXS30 gått upp typ 7-8%, vilket är en jäkligt stor skillnad.
Ja, verkligen. Och jag tror också det här, undviker man förluster, att du alltid egentligen har positiv avkastning om det nu går, så får du också någon form av, alltså ränta på ränta-effekter så här blir starkare, just för att du aldrig behöver hämta hem förluster då. Men jag tror dessutom också att det har en stark negativ effekt att ha förluster som man då kan försöka undvika. När det har gått ner mycket så påverkar det ändå så påverkar det psyket också. För det är lätt att sitta och titta liksom på historisk utveckling på börsen och säga att börsen går alltid upp över tid. Nedgångar i köptillfällen och så vidare. Men gemene man, och jag inkluderar där, klarar inte av så stor nedgång. Jag skulle inte tycka att det var trevligt om min portfölj kunde 30%. Jag skulle tycka det var extremt, extremt påfrestande. Och verkligen börja ifrågasätta väldigt mycket, tror jag. Och det är inte så konstigt, det är därför vi ser de här cyklerna också, där folk flockar in till börsen när det har gått bra och så slutar de investera vid nästa nedgång och de bränner sig då, så att säga. Så att, jag vet inte riktigt hur jag skulle hantera en stor nedgång i portföljer, och därför försöker jag då helt enkelt undvika den typen av situationer. Och jag såg en intressant graf på det här häromdagen faktiskt, som jag var tvungen att bara dela vidare. Det visade ju Apples utveckling sedan noteringen 1980, och då har man faktiskt totalt sedan man noterade Apple haft en otrolig avkastning på hela 73 000%. Det är inte så dåligt, eller hur?
Nej, det är fruktansvärt fint faktiskt.
Och då kan man ju tänka sig, under de 30 åren, det har ju knappast varit så att det har tickat stadigt upp, utan det har varit verkligen toppar och dalar. Två gånger har faktiskt aktien backat mer än 80% från sin topp. Så jag menar, hur många hade vågat öka eller sitta kvar då med sina Apple-aktier när dotcom-bubblan sprack och liksom Apple backade som mest 82% från toppen? Det är inte jättemånga som hade varit så iskalla. Mer troligt är att man kanske har sålt ut så någon gång på gång då varje gång aktien halveras och sen köper tillbaka någonstans nära toppen liksom och gjort, man faktiskt förlorat pengar istället.
Jag kan garantera att det är nästan på 100% som har sålt ut sig under Apples resa.
Verkligen. Och det är klart att det är trist då, om man jämför sig ändå alltid på något sätt med index. Det hade varit klart att det var trist att komma in på och haft 1% positiv avkastning när index går 35% plus ett år. Men ser man över flera års sikt så tror jag att det är klokt att fokusera på, man ska mer fokusera på de åren då börsen har backat men man själv har lyckats gå plus. Och som sagt så har jag haft ganska mycket tur och genererat en bra snittavkastning på 22%, vilket jag är supernöjd med. Men jag är tveksam till att man kan på sikt hålla sig över det. Någonstans tror jag att man kanske liksom rättar sig in i ledet och landar där runt de 8-10% som börsen historiskt genererat per år. Men man får vara glad så länge det går bra så att säga, och att man kan undvika de här förlusterna. Det är ändå mitt huvudmål någonstans.
Absolut. Sen finns det ju alltid en god anledning att till exempel inte investera i index, även om man kanske går i linje med index eller kanske underpresterar. Och det är för att du kan ju överprestera riskmässigt, om man säger så. Du kan ta lägre risk än vad index gör. Till exempel svenska index och amerikanska index, som är väldigt korrelerade med varandra. Många techbolag på ena börsen, mycket industribolag på andra och finansbolag. Så att genom att hålla med diversifierad portfölj till exempel kan du ju minska på risken.
Men med det var en lång, lång utläggning som var ett sätt för mig att bara berätta att jag inte är bitter. Hur har det gått för dig i år?
Som sagt, det har gått helt okej. Okay. Jag slutar året på 38% exklusive uttag och onoterat. Jag tror faktiskt det är första året jag har haft en högre avkastning än Niklas, sen vill jag känna varandra, vilket är otroligt trevligt.
Ja, det är bara gratulera. Nu är du ju en man of the world nu också, så det är inte så konstigt. Lite mer om sig kring sig, ser du större perspektiv.
Ja, det känns skönt, det är bra, det är viktigt. Men det absolut intressanta, det absolut intressantaste, vad är din bästa affär i år då, Niklas?
Vi får väl köra en sån, bästa och sämsta affär och vad man har lärt sig kanske. Jag har lite tråkigt här, jag har inte riktigt hittat så här något tydliga specifika bolag så. Det som gått bäst i år vill jag dock påstå, det är väl framförallt, eller det jag tjänat mest på, det är ju framförallt Fortnox Evolution Gaming. Och det jag har lärt mig av det så att säga, det är ju det här med långsiktigt. Jag har verkligen försökt öva nu på att inte vara så himla flyktig liksom, att man går in och ut och saker, utan bara försöka sitta sitta och hålla kvar och försöka öka på lite grann, kanske när det dippat och sådär, för att det är bolag man tror på. Så det är de två bolag som har liksom då dessutom blivit störst i portföljen med råge, just för att jag bara låtit dem ligga, och de har ju nästan dubblerats under året bägge två. Sen dessutom något annat som har varit kul är att jag har börjat mer och mer, jag kommer komma in på det, jag tror till och med ska prata om det i något avsnitt, att jag börjat jobba mer och mer med swing case också, en swingportfölj där jag gör kortare mer, vad ska man säga, mer momentum eller ja, mer tekniska egentligen case, och det har också gått otroligt, otroligt bra på slutet här, vilket gjorde att jag kunde återhämta mycket mot indexen då, vilket det har varit en rolig resa, det är kul att det har gått bra, det känns som vi har hittat någonting där, så det kommer jag nog prata om i något avsnitt, men det har också varit något som har varit bland de bästa affärerna om man slår ihop det, där är ju väldigt många små case, men tillsammans har de genererat otroligt långt över förväntan.
Ja, du har ju alltid varit lite av en swingerkille, så det är inte
det är rosa flamingos i hela lägenheten. Ja, men ditt bästa case då?
Ja, mitt bästa bolag är också ett av mina minsta, som det alltid är. Och det är ett bolag...
Det är något som rimmar på Spotify.
Exakt, men det är inte Spotify. Det är ett kanadensiskt bolag som heter Shopify.
Just det, där har jag varit kund.
Ja, jag blev intresserad av det här bolaget så tidigt som 2015 och alltid tyckte det var jävligt dyrt. Och till slut körde jag lite risk on och köpte en liten position. Och det har ju gått fantastiskt bra. Men det hade kunnat gå fantastiskt mycket bättre om jag hade köpt mer, ungefär som Bitcoin 2017. Istället för att sitta här och hålla den här podden, att kunna sitta på Rivieran och dricka cocktails. Men jag är inte bitter.
Nej, jag köpte inte Shopify alls. Och jag har också suttit och kollat på många. Det är ju typ ett sånt extremt bra bolag, fint bolag, men det är så jädra dyrt.
Och inte alls försvara värderingsmässigt på något sätt. Det är 100% på framtidsutsikter, deras nisch på marknaden och hur långt ifrån, i alla fall enligt mig, de är mot konkurrenter. Jag satt och kollade på det här noga för några år sedan. Då var i stort sett, du tog Shopify eller så tog du WordPress och så installerade massor med add-ons. Det försprånget Shopify fick då genom att bara kunna ha den här click and play var så extremt värdefullt, att de har ju i stort sett alla spelare som vill starta egna. De har ju Elizabeth Warren. Det här är kul tycker jag. De har ju, du vet, Elizabeth Warren, presidentkandidaten, hon som vill starta miljardärerna.
Jag tänkte kanske vi bara fort ska säga vad Shopify gör ens, annars fattar de inte ens kontexten. Det är ju alltså en plattform för e-handel, så att om du vill starta en e-handelsbutik, en butik på nätet, då går du in på Shopify och trycker starta e-handel. Jag vill bara få säga det, förlåt.
Ja, nej men absolut. Det är ju så jobbigt när man pratar aktier, för att det är lätt att man hoppar över det mest grundläggande och går vidare till det man själv tycker är roligt. Exakt. Tänk att ni vill starta en egna Amazon eller vad fan som helst. Starta en egna webbutik. Det har alltid varit jäkligt kruxigt, ungefär som det var att starta hemsidor förut. Men så kommer det tjänster som gör att det blir väldigt lätt att göra.
Och det här kan man ju dra en liknelse där som du sa med WordPress. WordPress är ju nu, det är ju världens största plattform för hemsidor. Nu har jag inte siffran i huvudet, men det är väl typ någon så här 70% av alla hemsidor som körs på WordPress. Just för att det är så jävla enkelt att bara dra igång och så har du en sida som du kan jobba med. Shopify har gjort väldigt mycket samma sak för e-handel. Det är verkligen bara några klick och sen så har du igång en e-handel.
Men som sagt, det är så här bolag som är extremt högt värderat.
Och framförallt tjänar de inga pengar. Det ligger ju på PE-365.
Exakt. På det sättet är det väldigt svårt att rationalisera ur en värderingssynpunkt. Det är 100% på tillväxt och framtidsmöjligheter och deras möjlighet att ta marknadsandelar för folk som vill starta eget.
Men det är ju lite det vi har pratat om också när vi pratar om Visa och Mastercard och de här till exempel, så pratar vi ju mycket om att ja, men vissa bolag kanske är värt att betala en premie för. Eller åtminstone är marknaden överens om att de är värda just nu. Och det är lite samma med de här, hittar man de här riktiga tillväxtcasen så kanske det är så att det kanske ändå är värt att köpa Shopify till en helt PS låg på 33 eller någonting. Men med tanke på hur mycket de växer och förutsatt att de kan då slå över till vinst något då, så kan det vara värt det. Men vad vill du berätta om Elizabeth Warren? Använder hon Shopify?
Jo, just det. Det var så kul. Jag såg, det var någonting på Twitter också. Nu såg jag Elizabeth Warren, den här demokratiska presidentkandidaten. Hon är väl inte riktigt Bernie Sanders, men hon är inte ett fan av miljardärer. Då var det så kul att hon hade startat en Shopify-plattform för att sälja kläder. Där det i stort sett stod liksom, krossa miljardärklassen eller vad fan det stod. Men då ger hon ju direkt pengar till grundaren som är miljardär. Jag tyckte det var fantastiskt roligt.
Ja, men ska vi gå till det tråkiga, sämsta affärer?
Vill du börja eller ska jag börja?
Jag tror ingen av oss, här framstår vi inte så ödmjuka, men ingen av oss har ju någon sådär särskilt specifik dålig affär. Jag vill påstå dock att jag har gjort en hel korg har jag av dåliga affärer under året. Men ingen som har varit tillräckligt stor för att liksom verkligen sänka det. Utan det jag skulle vilja säga att framförallt de största grejerna man gjort som har gjort fel, det är att jag har sålt mycket saker när jag istället borde ha köpt. Typ exempel på det var ju ganska nyligen, då hade jag ju köpt Kambi för jag tyckte det såg intressant ut, tycker fortfarande ser intressant ut. kom det ut den här nyheten som folk pratade om nu i veckan om DraftKings och SB Tech och de här, att de går ihop då. Och då följde Kambi alltså nästan, ja, det var väl över 30%. Jag satt och diskuterade lite på Twitter med dem och sa, ja, men kanske är det ett köptillfälle eller ett säljtillfälle, men jag brukar ju ofta göra då som vi har pratat om mycket på podden, att vi har ju som med att gå ner en viss procent, ja, men då ska man bara sälja och fundera, tänka efter. Så då drog man ju handbromsen, sålde ut det, och sen har ju den gått, vad är det, 15-20% på en vecka. Så det du borde gjort egentligen, det är ju liksom double down när det hade gått ner så mycket, för att du fortfarande visste, okej, men det här påverkar inte affären särskilt, och dessutom så blev det ju bara ännu billigare. Och jag har ett mängd sådana affärer där det liksom har gått åt fel håll och man har tröttnat liksom, eller blivit bara dragit handbromsen när man egentligen har känt inombords att vänta, det här är nog ett köptillfälle, och så har man inte slagit till, och det har irriterat mig väldigt mycket. Och där gäller ju det här, just att du måste ju alltid vara påläst, ha koll på dina case så att du inte blir rädd när det faller liksom, och verkligen känna trygghet, okej, men vänta, nu vart det faktiskt billigare liksom, så att då kan man köpa mer av det. Många sådana har gjort, och sen såklart att man har alltid grejer som går åt fel håll, speciellt då nu när jag har tagit mycket kortare position, så är det mycket som har gått åt fel håll. Men där också då rycker man det när det går. Jag lyckas ändå hålla nere förlusten. Jag har inte följt någonting liksom till botten så, utan det var mer vart att man missat möjligheter eller sålt i fel tillfälle och sådär, skulle jag påstå.
Ja, jag känner exakt samma sak som du gör. Ingen särskilt nitlott, just på grund av att man dragit handbromsen så pass tidigt. Och det har ju varit en fruktansvärt dålig taktik det här året, när i stort sett allting har gått uppåt. Så allmänt kan jag konstatera att min allmänna handel har varit rätt dålig. Jag har haft dålig timing, haft liten size, dålig confidence, och framförallt sålt i onödan när jag bara skulle ha hållit kvar. Och har varit otroligt påfrestande, varför jag tycker att 2019 har varit ett otroligt jobbigt år att investera på börsen. Även om avkastningen har varit relativt bra, känns som alla har tjänat pengar, så tycker jag faktiskt att det har varit en riktigt pissår att investera.
Det är svårt också. Man har ju varit lite nervig hela tiden, för att som sagt, där det finns ju ingen makrodata som pekar på att någonting blir bättre, utan det är ju bara likviditet som driver på allting, och stora återköp av bolagen. Så att någonstans allting bara går upp, men allting, alla makrosiffror pekar åt fel håll, och då blir man liksom, man är ju väldigt, det är väldigt lätt att sälja av i minsta lilla liksom motvind, vilket gjort att man hovrar liksom lite över säljknappen och säljer då lite för lätt och vågar inte ta size som du säger. Så det blir ett svårt år att navigera då, tycker jag, när man inte känner att man har medvind. Jag tycker på så sätt vore det ju skönt. Nu fick vi i och för sig en nedgång förra året, men det känns som man skulle ha haft ett sånt rejält liksom tryck nedåt, så man kunde känna att okej, men nu är det bara uppåt härifrån igen. Nu har vi 10 år till liksom av bullmarknaden.
Ja, det är väl det man vill. Var helt säker på vad som händer framöver. Men ja, vi kan ju säkert ha 10 år bullmarknad till. Vi vet ju inte hur länge Fed ska sitta och stimulera, även om de säger att de inte ska göra det.
Lärdomar under året hade vi en liten punkt här också. Vad skulle du säga där då?
Ja, att det här snabbt kunna ändra sig och vara ödmjuk mot marknaden är ju fantastiskt viktigt. Och jag kan inte säga att jag är särskilt ödmjuk, och jag kan inte säga att jag är särskilt snabb på att ändra mig, men jag blir bättre och bättre på det. Och det är ju otroligt viktigt, bara det här att man inte står fast vid till exempel att börsen ska ner, utan man faktiskt vågar lägga in sig på marknaden och erkänner att man kanske har fel. Våga ta den här risken, för det är trots allt en risk att investera på aktiemarknaden. Otroligt, otroligt viktigt, och att konstant få lära sig det här. För teori skiljer sig jäkligt mycket från praktik, och man kommer aldrig kunna bli en bra investerare av att läsa sig till hemligheten eller försöka läsa sig till hemligheten. Och att ha is i magen, det är ju ett vanligt begrepp när det kommer till investering, men det är ju fantastiskt svårt att ha i verkligheten. Väldigt många som jag själv, när man plockar upp en aktiebok för första gången och läser att ha is i magen, tänker man, klart som fan jag har is i magen, men det är ju en förvärvad kunskap, det är ju något du förvärvar att kunna ha det. Så att, ja, det är väl mina lärdomar under året, fortsätta lära sig vara snabbare, ödmjukare och ha is i magen.
Och någon som sa så fint att teori är bara samma sak som praktik i teorin.
Håller med. Hur har det gått för vad dina lärdomar?
Ja, men det stora, vi har pratat lite om det här redan såklart då, men det stora som jag har lärt mig under året, eller känt att jag har kunnat fördjupa mig inom, det är just det här med momentum och lite trendföljning och sådär. Och det har ju fått yttra sig då på två sätt. Vi har ju pratat mycket om kvantitativa och systematiska strategier i podden. Det känns skönt att äntligen bara hitta någonting som liknar det. Delvis kör vi i vår gemensamma portfölj, så har vi ju nu en fondstrategi. Det här global trendföljande som vi då postar också om en gång på Twitter varje månad. At Market Makers Pod kan man ju följa, så får man en gång per månad då de tre fonder som vi väljer ut. Och då går vi egentligen bara på momentum idag. Den har ju gått bra hittills i alla fall. Och som sagt så kör jag då min swing-portfölj som bygger väldigt mycket på egentligen tre olika setups. Jag köper ju, letar efter dippar i bra bolag, breakouts och även då såklart trendföljen eller momentum. Men jag tänker vi ska kanske kan fördjupa oss i det i något annat avsnitt någon gång. Vi har ju, jag tror vi har tillräckligt med tid som vi fyller ut det här avsnittet ändå, så vi kan spara lite på det.
Ja, vi har ju minst 1000 avsnitt kvar, så det är lugnt. Och jag håller med dig det du säger om det man lärt sig om trendföljande och framförallt att börja applicera, använda det som en diversifiering, för det är extremt värdefullt.
Och det ger faktiskt, just det hänger ihop lite med det här, just att när man är så nervig som jag sa, att, och känner att runt nästa hörn så ligger det liksom en rejäl nedgång, då är det ändå lite betryggande att förlita sig mer på just tekniska saker, så som till exempel momentum, att se att hitta någonting som verkligen stiger och stiger och stiger. Det är lättare på något sätt, för då förlitar man sig inte så mycket på marknaden, utan man förlitar sig på att psykologin ska fortsätta fungera, att sakerna ska fortsätta gå upp. Men vi hade ju också förut, vi har ju inte riktigt varit så duktiga på det här, så att göra bets liksom, för vad kommer att gå bra under året. Vi gjorde 2018.
Var extremt dåliga på det.
Nej, men vi gjorde under 2018, så gjorde vi faktiskt, eller inför 2018 gjorde vi faktiskt lite sådana gissningar så. Men annars 2019 vet jag inte om vi gjorde det. Vi vågade ju typ inte sticka ut hakan riktigt, och framförallt sa vi det att det är svårt att göra prognoser på ett års sikt. Vi brukar ju ha hyfsat okej koll på en, två kvartal framåt så där. Men på ett år så är vi ju helt värdelösa, och det såg vi ju som sagt både 2018 och 2019, var en otrolig svängning från början på året till slutet på året i sentiment. Men det var ju lite roligt faktiskt, då tittade jag igenom vad vi rekade så att säga, eller vad vi pratade om inför 2018. Då nämnde du bland annat ABB, det gick ju neråt istället. Vi nämnde Alibaba, Tencent, de gick också, vart slaktade i slutet på 2018. Och det var mängd sådana saker som vi liksom sa att det här kommer gå så här 2018, så gick rakt ner i källaren. Men som 2019 då levererade otrolig avkastning. ABB gick upp 33% i år. Alibaba Tencent också gick upp 55% respektive 23%. Så jag tror att man ska ta de här våra nyårscase så att säga, de ska man tydligen ta ett år efter. De liksom, man ska ta dem lagga ett år. Jag tror att det är det vi har lärt oss nu.
Ja, när man kollar tillbaka på det, det kändes inte riktigt som vi har hittat oss själva som podcast riktigt. Det kändes, ja, det enda vi satte handlade då var ju liksom tech och krypto, cannabis, och ändå kände vi att vi behövde diversifiera vad vi sa och liksom diversifiera våra case, och efter det känns det som att vi liksom dragit tillbaka lite på det och försökt gå in lite mer på vad vi kikar på snarare än vad man kan kika på.
Och därför tänker jag att ett bättre sätt kanske att ta det här, för att det är ingen idé att vi ger så specifika grejer. Jag gav ju lite här julklappar som jag kallade det förra avsnittet vi släppte, då pratade jag om Byggmax, vad var det mer, Millicom och sådär. Det tror jag är case som är intressanta på något halvårs sikt. Men det kanske är mer intressant egentligen prata om hur vi positionerar själva just nu, alltså hur tänker vi kring marknaden just nu. Jag tänker att det blir mer relevant.
Absolut, det tycker jag också. Vill du börja eller ska jag börja?
Du får jättegärna börja.
Absolut, och som jag sa förut, jag har mindre kapital i portföljen just nu, och då tänker jag att det är risk on som gäller. Och då är det helt enkelt en salig brandlinga med både större bolag som Match och Tyson Foods. Som Match nämnde vi för några månader sedan, och Tyson Foods i början på året i vårt, vi hade ett avsnitt om tech foods bland annat. Och sen också...
Såg nu att Tinder tror jag hade gått upp som den app som sålde absolut mest. Alltså hade mest in-app purchases tror jag på hela App Store.
Yes.
Gick om Netflix.
Det är väldigt bra när man försöker monetisera liksom desperation. Det kan aldrig slå fel.
Match är faktiskt, desto mer jag tänker på det, desto mer intressant tycker jag det bolaget är. Det är verkligen en sån extrem moat. Alltså de har verkligen i princip alla stora datingplattformar. Alltså det är, ja, jag tycker det är ett extremt intressant bolag.
Det jag tycker är så extremt intressant med Match är att du tar fördelarna som till exempel Facebook och liknande bolag har, och också dels Google och resten av fangligan. Men så tar du bort liksom de konstanta ögonen på själva bolaget, vad de gör. För de har ju också en jäkla massa data. Och det känns på något sätt att eftersom det är ur skottlinjer så känns det lite säkrare att investera i. Samtidigt som du har extremt hög tillväxt och förmåga att tjäna pengar. Så med det sagt, det är en av anledningarna varför jag har i portföljen just nu. Sen har jag också mindre bolag, jag har Constellation Software, jag har Shopify. En jäkla kul grej med senaste året, framförallt senare delen av halvåret, att jag igen börjat fokusera mer på mindre bolag efter att de senaste 2-3 åren varit väldigt fokuserade på större bolag. Jag menar, det är det som har gått upp. Och då har man börjat kika på nya eventuella case som till exempel, eller nya case att plocka in i portföljen framöver, som till exempel Expel som gör paint protection till bilen bland annat. Du har GAN som en brittisk player account management software till sports betting. Jag har inte varit så bra på det här med iGaming som resten av Sverige har varit, så att jag börjar ta mig liksom lite in mot det området. Och sen även Snap, som står bakom Snapchat, jag tycker är en intressant möjlig kandidat efter att jag läste om hur de har mycket billigare conversion än vad till exempel Facebook har. Alltså att börja betala mindre för att få conversion på din reklam, att folk kommer att handla hos dig. Men du då, Niklas, ja. Hur är du positionerad?
Nej, men delvis har jag försökt att tänka lite mer och mer kring att ta helhetsgrepp. Förut hade jag mycket sådär dubbelexponerat. Vi kanske hade någonting i vår gemensamma portfölj som jag sedan hade min egen. Jag har börjat försöka tänka mer att allt sitter ihop på något sätt och att det ska komplettera varandra. Vi har ju ett par stockpicks i vår portfölj och sen så har vi den här trendföljande fondstrategi. Jag har också själv en exakt identisk trendföljande som jag sparar i också själv. Och annars försöker jag tänka, det har ju blivit så, jag tycker att det har varit ganska skönt att jag har några få ganska stora har börjat bli nu bets som är liksom mina stockpicks. Det är de här jag pratat om tidigare, det är Fortnox, det är Evolution Gaming, Admicom är ibland tredje största innehav just nu. Och det är ju ganska lika bolagen då på vissa sätt, alltså det är snabbväxare liksom, och det är bolag som jag tror kommer kunna stå emot ganska mycket. Så det är det jag försöker hitta, att man försöker liksom koppla bort det lite grann från övriga marknaden och fundera istället på de enskilda bolagen och sen då försöka vara lite mer långsiktig i dem och att försöka inte sälja så mycket överlag. Sen har det blivit som sagt, det som jag då kan leka runt med lite grann är ju mer då delvis mindre case, när man hittar saker som är intressanta så försöker jag bygga upp. Det har blivit extremt mycket innehav, nu har jag inte så jag kan räkna för mig, men jag tror att jag har nästan 40 bolag eller någonting just nu i portföljen.
Kutta bort 3/4 av det.
jag har faktiskt aldrig räknat det förut, men jag tror att ni gör det nu. 37 stycken enskilda bolag har jag faktiskt just nu i portföljen. Och det är helt enkelt, det är lite roligt för att många följer ju professor Kalkyl kanske på Twitter. Jag vet, han skriver om så extremt mycket roliga bolag och han har gjort så att han har ju alltid köpt en liten stek i varje liksom, mer bevakningsposter. Och nu håller han på och jobbar hårt. Han har gjort en hel året på att försöka kapa ner den här listan. Jag gått tvärtom. Jag har i princip nu försökt tänka lite som han gjorde förut, att varje gång jag hittar ett spännande bolag så tänkte jag, men fan, jag kan köpa några aktier här och var och sakta så här bygga upp liksom små bevakningsposter och så ser man ju vad som går bra och följer dem. Så jag har ett gäng sånt och det är framförallt mycket just nu inom medicinteknik och sådär och återigen bolag som jag tror är liksom snabbväxer av olika anledningar och som jag tycker är intressanta. Så jag försöker fokusera mer på att verkligen hitta bolag som jag tror kan växa uthålligt över tid, för då jag tycker det är svårt att hitta värde case och det är mycket mer, det är lättare både psykologiskt men också lättare att motivera liksom att det ska vara, ja, det är okej att det här bolaget är lite dyrt kanske för att det växer så pass snabbt. Och sen som sagt, det är den här swingportföljen jag håller på med också. Och det är den som gör att just nu, eftersom den bygger mycket på momentum och allting går upp, då blir det ganska naturligt att fler och fler bolag kommer upp på min screener och så tittar jag på dem och sen så, ja, då måste jag köpa dem helt enkelt då. Så det är också därför det har byggts upp helt mycket. Skulle börsen gå ner rejält, då skulle det inte finnas lika många sådana case såklart. Men just nu är det extremt mycket. Men det är också kul eftersom det mesta går bra. Så att jag tycker det är rätt roligt just nu. LVMH kan jag ju nämna som ett av de lite större innehaven också. Som också känns som ett mer långsiktigt case, någonting som kommer klara sig väldigt länge tror jag. Microsoft Visa också har jag med på den listan kanske som är värd att nämna. Så jag vet inte, så jag är väldigt aktiefokuserad just nu, väldigt lite tillgångar. Jag önskar såklart att jag hade mer guld just nu med tanke på hur bra guldet har gått. Men det har blivit så att jag behövt ha hela tiden pengar till alla de aktiecasen som blivit så jädra många. Men just nu känner jag mig ganska ändå trygg och lugn med den exponeringen ändå. Så det är risk on för att summera.
Risk on, och nu när vi berättat om vår positionering kanske vi ska prata lite om vår market outlook. Eller vad tycker du, Niklas? Vad tror vi om marknaden 2020?
Ja, men det är det som är grejen. Och jag är ju som sagt risk on, och det är för att det är kapitulerat. Alltså vad jag än tittar vi på ISM-siffror i USA, det är 127 månaders lägsta läste jag nu. Och vid femte månaden av att det ligger under 50. Vi har konsumenten, pratar man om, är stark, men det är ju typiskt liksom sencykelbeteende. Och egentligen är inte konsumenten så himla stark skulle jag vilja hävda då. Jag vet, det är bara så jädra mycket saker som pekar på att det är verkligen en avmattning på G. Eller i Europa håller ju nästan kanske på till och med bottnar ur nu, medan det är USA som börjar dock tappa rejält. Det är så jädra mycket makro som inte ser kul ut. Men vem fan bryr sig om makro? Det enda som verkar spela roll är ju likviditet, och centralbankerna pumpar ju in pengar. Nu har ingen fått upp räntan till noll. Han är ju den enda som har gått upp och höjt. Men nu känns det som att vi kommer stå här för evigt och... ja, man hittar på olika varianter och det kommer säkert vara med i QE och så vidare. Så att jag tror att, återigen, det gäller att försöka hitta aktier som marknaden vill äga helt enkelt och följa med dem uppåt.
Ja, jag tänker ju så här att eftersom jag låg ute förra året och börsen gick upp, och nu ligger inne, så antar jag att börsen kommer störtdyka. Gamla godingen.
Nej. Klassiska inverterade Fabian-indikator.
Exakt, jag tycker vi borde börja köpa det. Nej, men helt seriöst, jag tror som du säger, med reflation kommer vi se en ökad stimulering i till exempel USA. Och det här kommer givetvis påverka resten av världens ekonomi. Vi pratade lite om den här reporäntakrisen tidigare i höstas, där Fed var tvungen att skjuta in likvider i repomarknaden. Vilket är otroligt liksom läskigt, eftersom repomarknaden underbygger hela finansiella systemet. Hjälper till exempel till att garantera att banker är likvida. Och det är ju ett väldigt kortsiktigt lån. Och liksom innebörden av att det inte finns tillräckligt med likvider är att investera, de är ju rädda för att låna pengar till någonting som i stort sett ska vara riskfritt. Och det gör ju något typ av tecken på att någonting jäkligt skumt är på gång, som inte Fed hade gått in och injicerat pengar på det på marknaden första gången de hoppade in och i ett alltså marknadsingripande sedan finanskrisen, så hade vi sett en contagion ut på resten av alla marknader. Och de kan i stort sett inte sluta. Jäkligt intressant avsnitt av Macro Voices med Luke Roman, där han går in på att Fed kan inte sluta med det här nu. De måste fortsätta hålla ner reporäntan. De måste expandera balansräkning. Annars är USA över. De i stort sett, en majoritet av alla utställda lån de har gjort under året varit kortsiktiga lån på 6 månader. Och då skulle de behöva rulla det till en reporänta på 10% om inte Fed gick in. Skulle helt enkelt sluta med att alla marknader skulle krisa. Och det har inneburit att Fed måste köra whatever it takes as long as it takes. Och stimulera USAs ekonomi.
Nej, men det är det som är lite grejen, att det har man väl lärt sig någonting under 2019, att som sagt, det som är viktigt är ju inflödet av pengar, att det är likviditeten som styr. Och vi har som sagt, oavsett om de kallar det Q eller inte, så är det en extrem injektion av pengar i systemet. Och samtidigt tittar man på flöden också som finns i marknaden, så har vi sett att JP Morgan, de estimerar just nu att 90% av all trading volume, alltså all volym, alla transaktioner som sker på amerikanska marknaden sker av olika former av systematiska och passiva investeringar. BlackRock, de förväntar sig att ungefär 12 biljoner dollar AUM kommer liksom ETF-erna ha inom de kommande åren. Så det är alltså extremt mycket passiva flöden eller systematiska flöden som på olika sätt triggar marknaden. Och då får vi de här typen av effekter som vi ser, att det bara går upp trots att väldigt många står egentligen vid sidlinjen eller är väldigt liksom, ja, men negativt inställda. Såg också någonting om att det finns extremt många grafer också på just det här med vilka bolag som köper mest aktier. Vi har helt enkelt ett extremt stort köpflöde även från, alltså av buybacks, återköp från stora företag, och det vi också pratat om väldigt mycket på den. Det är också det som bara trycker på allting uppåt. Så det känns som att man får typ förbise liksom de riktiga siffrorna just nu och bara hålla koll på likviditeten och hålla koll på på momentum egentligen.
Exakt.
Men det här gör ju också då, som du säger, att då får vi någon form av reflation, för att om man tittar på de här kvadranterna som till exempel Ray Dalio pratar om i sin All Weather Portfolio, då delar han ju upp det. Vi kan ha tillväxt eller negativ tillväxt så att säga i den ekonomin, alltså i BNP, och vi kan ha inflation eller deflation. Nu ser det ut som att vi går in i en period där vi har negativ tillväxt, världsekonomin håller på att sakta in, och sakta och säkert börjat inflationen också ticka uppåt lite grann. Kanske inte få någon extrem inflation, men ändå lite grann, och det har gjort att oljepriset trycks upp. Det gjorde de började ju stiga ganska rejält innan den attacken mot Iran som var nu, och där har varit den energisektorn som vi pratat om har varit väldigt intressant. Men vi kommer också se tillgångar som guld nu till exempel som stiger uppåt, så att det är liksom bäddat för att den typen av tillgångar ska gå upp.
Exakt, och du kommer ju se yield som du säger öka globalt. Folk kommer antagligen gå in i aktier som inflationshedge, kommer antagligen se framåt året guld även gå upp. Helt enkelt är ju att de nominella räntan går ner, reella räntan, jag menar tvärtom, när nominella räntan går upp så kommer ju reella räntan gå ner, så det finns ingen alternativ där.
Och det som är så intressant som man sett också, just det här med passiva flöden, det är väldigt mycket passiva, olika typer av passiva flöden som driver på börsen uppåt, vilket gör att det funkar inte liksom, även fast det kommer sådana negativa grejer som nu med Iran till exempel, så de flesta investerare står ändå vid sidlinjen och är så himla rädda för den här liksom nedgången. Alla sitter ändå förberedda på nedgången trots att vi har en uppåt marknad. Så det blir inte riktigt de här kraftiga nedställen heller, känns som, utan alla köper ju hela tiden. Så fort det går ner så köper man upp det. Det är bara att titta på nästan varenda dag nu så har vi haft dagarna ibland öppnar svagt och sen bara tickar det stadigt uppåt ungefär under dagen. Så att alla står liksom redo att köpa dipparna. Så jag tror mycket på Pippa Malmgren är också en som har gästat Macro Voices mycket. Hon pratar också om det här med att det finns så extremt mycket likviditet ute som ska in. Liksom. Så varenda lite nedställ vi får slutar istället på, som en plusdag för att folk står bara och pressar in nya pengar. Så jag vet inte, jag tror att man vill nog inte stå utanför och oavsett vilket, även om vi får igång inflation också, men du måste äga någon form av tillgång för att inte bli av med pengar i inflation.
Exakt, och kan jag garantera att även om den uppmätta inflationen ligger på vad fan, 2-3%, så kommer den reella inflationen som inte är mätt ligga på 10%. Mm. Säkert högre.
Så lite känns som att man har kapitulerat inför det här att likviditeten som finns. Det betyder dock inte att det inte finns någon risk, snarare tvärtom. Det gäller att vara väldigt medveten om den. Men man får försöka hålla utkik efter det, liksom, efter de här orosmomenten och se, vara ganska snabb och kanske dra i handbromsen om det väl skulle vända.
Exakt, och jag håller med fullständigt. Men jag tycker vi hoppar vidare lite snabbt till nästa och sista segment för att kanske avsluta på en lite gladare och nördigare not. Och det är i stort sett var den bästa boken du har läst i år, Niklas.
Ja, det här känns ju som en lite så här udda grej mitt i allt det här. Men jag vet att vi har tagit upp det förut och jag tycker att det är kul ändå. Vi gillar ju att uppmuntra till läsande och förkovrande kunskap. Men jag tycker alltid den här är svår, den här punkten. För sen jag skaffade en Kindle så har jag ingen koll på vad jag läst för böcker längre. Jag är inte sån som anteckningar, det ska man ju göra egentligen. Det säger många är bra. Jag läste ju dem på min Kindle och sen är jag klar med en bok så bara raderar den. Så jag vet inte vad jag läst i år inte. Just nu i alla fall kan jag säga att jag läser The Man Who Sold the Market. Den handlar ju om Renaissance Technologies, världens mest framgångsrika kvantfond. Och den är otroligt intressant. Jag tycker verkligen att man ska läsa den. Man kan hoppa över ganska mycket i början som handlar om historien bakom utan gå rakt in på det köttiga liksom. Jag tror kanske vi ska ta något lite specialavsnitt om det där någon dag. Det var lite kul att summera den historien.
Det har vi ändå pratat om rätt länge så det får väl ske rätt snart.
Det är kul det där, för de har ju varit extremt hemlighetsfulla med hela sin fond. Det är ett gäng matematiker kan man säga som drog igång den. Vill inte göra några intervjuer eller någonting. Så att den här författaren har ju fått gå runt och prata med andra och på olika sätt börja sakta men säkert närma sig liksom kärnan här. Så att det är rätt kul. Sen bläddrar jag runt lite här i bokhyllan också bland de fysiska böckerna. En som stack ut då faktiskt, en svensk bok som jag tänkte jag kunde nämna, det är ju Vägen till vinnande aktier av Andreas Brock. Andreas Brock förvaltar Coeli Global Selective tillsammans med min kollega. Och det är en fond som jag gillar väldigt mycket. Jag håller den väldigt högt. De höll ju till och med jämna steg nu med börsen förra året efter avgifter. De investerar globalt, stockpickers, svinduktiga tycker jag faktiskt, har presterat otroligt bra. Och anledningen till att jag minns den här boken då, det var för att under 2019... Eller jag minns att det var under 2019, för att i början på året, för exakt ett år sedan, fick vi ett mejl då av deras förlag, antar jag det var, som frågade, vill ni ha ett extra boken? Så sa vi så här, ja, absolut, det vore kul. Och så frågade, när vill ni komma på intervju? För det brukar ju vara dealen, liksom. Man får en bok och så vill de ju då få promota sin bok. Aldrig, inte hört ett ord sedan dess. Vi fick aldrig något svar på det, så jag vet inte, ville skicka ut en gratis bok då kanske. Men jag tycker faktiskt det var en bra bok.
De lyssnade väl på podden och insåg, fan är det här för idioter?
Men jag tyckte det var en väldigt liten, ganska lättläst och enkel bok. Men den var väldigt lättillgänglig, väldigt konkret, sunda värderingar. Och jag faktiskt gillade den och skarpt. Jag tyckte att den var bra. Jag tyckte den summerade mycket och gav konkreta exempel och sådär. Och gillade den. Och som sagt, med deras track record så tycker jag att den är väl värd att läsa. Den heter alltså, vad sa jag nu, Vägen till vinnande aktier av Andreas Brock. Kan man kolla in?
Ja, den där Jim Simons-boken du nämner är otroligt intressant. Jag vill också läsa den, har inte läst den än. Har jag ändå, både vi har ju länge varit intresserade av honom och Renaissance Technologies. Så jag ser fram emot att låna den av dig. Men jag har nog inte läst en enda finansrelaterad bok i år. Vilket har varit otroligt skönt.
Du har redan läst alla.
Ja, det kan jag inte säga. Jag har läst många av dem och då känns det som att speciellt många av de här, även om de är jävligt bra som One Up of Wall Street och What Beats the Market och så heter den inte, men vad den heter. Det blir liksom låg marginalnytta. Det känns som att för varje bit som man lär sig så är det ju rätt mycket man tar in som man redan har lärt sig. Så jag har helt enkelt mest läst om historia och matematik, vilket har varit jäkligt kul faktiskt. Och en bok som jag står ut väldigt mycket när jag tänker tillbaka på året och som jag har rekat höger till vänster. Och om det är folk som har fått en rekad som lyssnar nu så är jag ledsen för jag måste reka den igen. Och det är en bok som heter The Code Book, The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. Och jäkligt enkel bok att ta till sig för förklaringar och teori bakom kryptografi. Och
man hör ju på titeln att den är enkel.
Men den är inte så svår. Den är väldigt liksom, lättillgänglig, vilket är otroligt skönt. Så den liksom, ger förklaringar bakom kryptografi och diverse algoritmer. Och så är det sammanflätet med anekdoter och historia. Så gör att det blir både extremt intressant, matnyttig och jäkligt rolig läsning.
Jag håller faktiskt med dig. Det är kul. Jag har också känt att jag har läst väldigt lite finansrelaterat. Och just för som du säger, att man känner inte att det riktigt ger lika mycket. Det är klart att man blir alltid lite vassare på någon. Alltså man lär sig alltid lite grann. Men det ger mycket, mycket större marginalnytta som säger att läsa någonting annat känns som. Det jag försökte göra då istället är att försöka hitta böcker som ger lite av bägge. Till exempel The Ascent of Money tyckte jag var intressant.
Åh, Niall Ferguson.
Liksom då, det är en historisk syn på pengar till exempel.
Äntligen läser du den. Rekat den i flera år nu.
Är det så? Det har jag faktiskt helt missat i sånt fall.
Nej, vad fan.
Nej, men så den typen av böcker man försökte hitta också, som sagt, som är intressant att man väver in det med annat. Och sen så försöker jag liksom komma ikapp med så här, man det blir ju så. Taleb, som du nämnde förut, han pratar ju, eller inte han som har kommit på idé, men han nämner i början av sina böcker det här med the anti-library, eller vad han kallar för. Det vill säga att du ska inte fokusera på att ha böcker som du har läst, utan det gäller att man köper helt nya böcker som man inte har läst. Någonting i den stilen var det han sa. Och det är ju grejen att man har ju väldigt mycket böcker både på sin Kindle och fysiska böcker som man inte har hunnit läsa än, eller bara bläddrat lite grann i. Så jag försöker ta igen mycket sådana också, sådana klassiker typ. Den senaste som jag började på här innan om Renaissance Technologies var ju Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Riktigt skitbok alltså, så den stängde efter 100 sidor typ. Men det är kul, den har stått där i säkert 10 år i bokhyllan och så tänker man, nu jäklar ska jag ta med an den här. Det är ju ändå en klassiker, det var skitdålig var den.
Men vänta bara lite snabbt, det du sa om att stänga boken är otroligt bra insikt. Det finns en Twitter-filosof, heter Naval. Han är också grundaren av ett bolag som heter Angelist, har jag för mig. Så han är lite mer än bara Twitter-filosof. Men han gav mig jävligt god insikt för några år sedan om just läsande. Speciellt om det är svårt att läsa. Det första är att read what you love until you love to read. Och bara läs vad som helst som du tycker är kul tills du börjar läsa mer. Och det andra är att om du läser en bok och så kommer du tillbaka och så inser du att jag sitter här och flipprar på mobilen och fortsätter läsa den. Välj en ny bok, skit i den boken, även om du inte är klar. Vi har ju jävligt så här completionist mindset och det fuckar ju upp rätt mycket.
Det brottas med otroligt mycket med. Och jag har alltid undrat det, jag har aldrig fattat det. Man hör folk som läser så jävla mycket böcker varje år, så man, hur klarar de det? Sen när man börjar prata med dem så märker man ju, när man lyssnar på det, så märker man att många läser ju inte klart några böcker, utan de sitter ju och skumläser mycket och hoppar lite fram och tillbaka. Så, och det tycker man märker mer och mer. Att man själv börjar också, för det finns faktiskt så, har du läst, ibland är det så, har du läst 100 sidor av bok och så märker man ganska fort, okej, men vi kan ta ett konkret exempel, typ Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman i typen, du kan läsa typ 100 sidor av den boken behöver du läsa, kanske inte ens det, så har du förstått grejen, sen är det bara massor som exempel på för att hamra in poängen liksom. Och de flesta, väldigt många böcker skulle ju kunna summeras i liksom en executive summary skulle du kunna ha istället. Jag tror det finns faktiskt en tjänst som jag prenumererar på ett tag som heter Blinkist. Den gjorde ju precis det. De summerade ihop massvis med stora kända liksom icke-skönlitterära böcker till 10 stycken punkter. Så det här är vad boken handlar om.
Jag skulle ändå säga att det negativa med Blinkist är att det kan vara svårare att ta till sig koncept än vad man tror att det kan vara.
Absolut.
Ofta så är man ju väldigt snäll mot sig själv och tänker, fan, det här förstår jag. Och sen kanske om du ska återberätta det för en kompis, jag vet att alla varit med om det, ska man återberätta ett koncept så inser man, jag kan inte riktigt återberätta det här.
Nej, och problemet med Blinkist är väl lite att de ibland kan de fokusera på fel saker också. Alltså jag känner inte alltid att det gav så mycket, men det var lite rolig tjänst att testa ett tag faktiskt.
Jag tycker otroligt bra är att märka att du inte läser boken, plocka upp det, skumma några sidor, är det tråkigt, gå till nästa kapitel, är det fortsatt tråkigt, byt bok.
Ja, men verkligen.
Så får du lite rulljans bara och så får du in att du läser mer. Och jag menar,
annars
liksom,
blir som du säger också att det blir tråkigt och då kommer man ändå inte läsa klart det. Men jag förstår det, man vill gärna läsa till slutet, men det ger sällan särskilt mycket där att få slutet på det.
Nej, men det är som att hålla kvar en aktie som har gått ner 75% och håller den till noll. det gör ju ingenting heller, men man gör ju det ändå liksom.
Kommer inte genom glädje att se slutet. Men du, jag tror att vi har gått långt över tiden. Ska vi tacka för oss den här veckan och så är vi tillbaka nästa vecka med en intervju med Ludvig Rosenstam Åhman som har skrivit boken 101 tankar om aktier. Kan vara något för den som vill hitta just något att läsa kanske. En bra bok faktiskt också, bläddra fram och tillbaka eftersom det är 101 olika tankar.
Ja, Niklas, ska vi hoppa direkt till disclaimer? Ska du köra en innehållsförteckning? Jag tycker vi är väldigt klara i podden.
Vi har ju bara pratat om saker som vi äger i princip, så det är väl ingen idé att göra det. Det var väl väldigt tydligt vad vi äger och inte. Men som vanligt betyder det att det inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne eller vår gäst och inte våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Alla investeringar är förknippade med risk, sker nu inget ansvar. Försök inte förlita er på att vi har köpt någonting eller sålt någonting och så vidare. Men vill man kontakta oss, vad gör man det?
På podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspost pod. Eller via post på...
Ja, var skickar man de breven? Skriv bara market makers, lägg på brevlådan så kommer det nog fram. Men det är faktiskt så, nu är vi igång igen. Nu kommer det komma avsnitt varje vecka, precis som vanligt. Men som sagt, vi har en intervju nästa vecka och det är för att jag reser bort. Så att ja, men vi vill inte få något mer avbrott nu, så nu kommer det komma varje vecka. Det kommer bli svinkul. Har ni några idéer och sådär, det kan ni också mejla in och tipsa dem om ämnen ni vill att vi ska ta upp, gäster vi ska bjuda in eller vad det är. Annars rullar vi på med massor med roliga avsnitt. Nu har vi ett helt år framför oss, helt årtionde framför oss med nya spännande börshändelser.
Det låter fantastiskt.
Vi hörs igen om en vecka.
Puss och kram. Skumbanan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.